Innan jag börjar predika så måste jag få berätta en sak. En del av er har redan hört en del av det genom ett mejl jag skickade ut igår. Som de flesta vet så bor ju Helena och jag i ett gammalt hus. Och det är väl lite som Thomas Sjödin brukar beskriva det i sina böcker. Ett gammalt hus är ett ständigt pågående projekt. Och så är det hos oss. Och vi har äntligen börjat sanera det sista lilla rummet på övervåningen. Ni skulle höra elektrikerna när de kommer hem till oss. Det blir både en och annan svordom över hur det har varit tidigare. Jag ska inte säga hur han uttryckte det i det här sista lilla rummet. Men i alla fall, även då golvet. Vad är det, en höjdskillnad på cirka 3 centimeter? Så inget annat att göra än att försöka riva den laminatgolvet och kakmattorna. Och så där under den sista kakmattan så kommer det fram såna här härliga gamla tidningar. Det var lite annat format på den tiden, Värnamo Nyheter. Det var även en Göteborgsposten och även en JP. Som var nog ganska belästa i det där huset i alla fall. Och så börjar jag bläddra i den här. Och så hajar jag till när jag kommer till sidan 3. Och där står det så här. Och för mig blev det som att det blev nästan ett profetiskt tilltal från det förgångna. Flyktingarnas problem angår varje kristen. Står det som rubrik för den här artikeln. Och jag kan inte låta bli, jag måste få läsa några saker där. Det finns 77 miljoner flyktingar i hela världen. Och därav 12 miljoner endast 2 timmars flygtur från Värnamo söderut. Berättade kyrkoherde BFRL från Borås i sitt föredrag om flyktingar och flyktinghjälp i Värnamo kyrka igår kväll. Och så fortsätter han och läser från Matteus 25. Jag var hungrig, ni gav mig att äta. Jag var törstig och ja, igåvo mig. Det var ju så det lästes på den tiden. Igåvo mig icke att dricka. Och så säger han, ett folk som lyssnar till dessa ord på ett särskilt sätt är flyktingarna som förlorat allt. Anhöriga, hem och tillhörigheter, fastslog talaren. Av de 12 miljoner hemlösa, husvilla och arbetslösa som finns i Tyskland är 9-10 miljoner i västzonen och 3 miljoner i östzonen. Vi ska inte tro att detta är en sak som inte angår oss. Alla kristna måste hjälpas åt att hjälpa. Vad helst ni har gjort, mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Många flyr över till västzonen för att säkerheten är större där än i östzonen. Där människor plötsligt kan komma bort. De hämtas en tidig morgon av en lastbil. Och först bort utan orsak. Efter några månader får de anhöriga veta att de finns i någon gruva i Uralbergen. 40% av flyktingarna utgörs av ungdomar mellan 15 och 25 år. Där har vi de här föräldralösa barnen, kanske många av dem. Alla dessa söker arbete, men endast ett fåtal kan få sysselsättning. Västtyskland har 1,25 miljoner arbetslösa. Hundratusentals lever i baracker eller i bunkers. I barackerna bor 50-100 personer i samma sal. Det har dock på senaste tiden blivit något bättre. Hungerproblemet är löst till stora delar i flyktinglägen till exempel. Men ännu finns många hemlösa som inte får plats i lägen. Det finns varor att köpa i Tyskland. Skyltfönstren är fulla. Men det är på grund av att ett mycket litet fåtal har råd att köpa. Och så fortsätter artikeln lite till. Ska vi ha en gissningstävlan? När skrevs det här, tror ni? 45? 46? 1951. Du har läst, va? Ja. 1951, 6 år efter andra världskrigets slut, så såg det fortfarande ut så här nere i Tyskland. Hörrni, vi glömmer lätt. Vi glömmer så lätt. Okej, det var mitt födelsår, så ni ska inte skylla på mig att jag har glömt det. Men Idag tycker vi det är fruktansvärt med cirka 1 miljon flyktingar i hela Europa. Hörde du vad jag läste här? 12 miljoner var flyktingar i Europa för 65 år sedan. Om man klarar det. Vilken utmaning till oss. Och jag har skickat ut ett mejl här att jag tror att vi också som församling kan göra någonting. Nu på onsdag så jag pratade med några här att vi ska försöka att starta ett litet enkelt språkcafé. Man behöver inte vara någon expert. Det handlar bara om att komma och att prata med flyktingar. Och så på onsdag mellan 5:30 och 6:30. Och är det så att du känner att du kan hjälpa till någon onsdag så hör av dig till mig. Så ska vi försöka fixa det. Och sen finns det ju många, många, många andra sätt. Jag har just träffat en syrisk flyktingfamilj som Helena och jag ska vara kontaktfamilj för. Mycket, mycket spännande. Nu till en text som är från en annan årgång men också hör till den här dagen. Och det handlar om hur, ska se här om den här fungerar, annars så får de sköta det ner från ljudet om ni tar fram den. Där ja, hur ska vi förhålla oss till Jesu återkomst? Och det är från Lukas 17. Vi läser från Lukas 17, vers 20-30. Och vi står upp när vi läser det. Tillfrågade av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade Jesus: Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Ett bättre översättning är, Guds rike är mitt ibland er. Till lärjungarna sa han, det ska komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av människosonens dagar, men inte få det. Man ska säga till er, där är han, eller här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem. Till liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så ska människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Som det var i Noas dagar, så ska det bli under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid. Folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då människosonen uppenbaras. Varsågod sitt. Herre, öppna ditt ord för våra hjärtan, men framförallt öppna våra hjärtan för det du vill säga idag i Jesu namn. Amen. Det talas inte så jättemycket om Jesu återkomst nu för tiden. Kanske det är lite som Petrus skriver om i sitt andra brev kapitel 3. Och i Levande Bibeln så uttrycks det så här. Fräcka människor kommer att driva med och säga, jaså, Jesus lovade att komma tillbaka. Vad har ni honom? Nej, ni kan vara lugna för att han aldrig kommer. Allt har varit sig precis likt ända sedan världen blev till, eller hur? Fritt översatt från Andra Petrus 3:3-4. Eller med andra ord, lämna det där snacket om Jesu återkomst där det hör hemma i det förgångna. Och tyvärr har vi i stort sett gjort det. Men Bibeln är väldigt tydlig vad gäller tre saker om Jesu återkomst. Det första är det här, det dröjer innan Jesus kommer tillbaka. Det finns bilder som midnatt, uppmaningen var uthålliga, Petrus egen uppmaning att Herren dröjer för er skull, för att alla ska få tid att omvända sig. Och framförallt har vi Jesu uppmaning: gå ut på gator och gränder, gå ut överallt och nödga människor att komma in så att mitt hus blir fullt. Såna här saker återkommer gång på gång i testamentet. Och det allra tydligaste av allt: budskapet om riket ska predikas, bli till ett vittnesbörd för alla folk. Och sen ska slutet komma. Här finns ju vi som församling, som Guds folk, med på ett särskilt sätt, eller hur? Som ett villkor för att Jesus ska komma tillbaka. Budskapet ska predikas till alla folk. Så det kommer att dröja, säger Nya testamentet. Det andra är det här också: han kommer plötsligt när vi minst av allt väntar det. Och alla texter för idag betonar det här. Både den vi läste inledningsvis och den som jag läste här. Precis som på Noas tid folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, eller som i Sodom så lägger man till: de åt och drack, de köpte och sålde, de planterade och byggde, till den dag då domen plötsligt drabbade dem. Och det tredje som är väldigt tydligt är det här att det blir en tydlig åtskillnad när Jesus kommer tillbaka. Gud är inte bara en kärleksfull frälsare och räddare utan också en rättvis domare. Och jag är väldigt glad för det. Vad skulle man ta sig till utan en domare? Till exempel i en fotbollsmatch eller en hockeymatch. Det behövs en domare. Och när Jesus kommer tillbaka, då blåser han i visselpipan. Då är matchen slut. Då är det för sent att ändra livsinriktning. Gud har gett hur mycket tid som helst innan dess. Och då, säger Bibeln, kommer de att räddas som har tagit till sig evangeliet och som levt i gemenskap med Jesus. Och andra kommer att dömas. Det är Bibeln 100% tydlig om. Och det kan vi inte ändra på. Och då blir ju frågan: hur ska jag då förhålla mig till Jesu återkomst? Och det är lite det som texten vi läste här nu handlar om. Och jag skulle vilja säga tre saker om det här. Det första är detta: var noga med din egen relation till Jesus. Fariseerna kom, läste vi här, och undrade: Jesus, när kommer Guds rike? Och då säger Jesus: det kommer inte på ett sätt som man kan se det med ögonen. Men så tillägger han: ni är ändå blinda, säger han, underförstått. Därför att, vad säger han? Guds rike är mitt ibland er. Med andra ord, jag står ju här. Jag är Guds rike. Jag finns här, men ni ser inte det. Ni har ingen relation till mig. Och på något vis säger Jesus så här: om ni inte har en relation till mig som är här nu mitt ibland er, då kommer ni inte heller vara en del av Guds rike när det fullbordas. Och det fariseerna visar, det är alltså faran: det går att leva nära alla de som är tillsammans med Jesus utan att egentligen ha en personlig relation till honom. Och om ni lyssnade på texten som Marianne läste inledningsvis, så är det ju precis det som den texten handlar om. Där fanns de här 10 jungfrurna och alla var på väg till bröllopsfesten. Men det fanns en skillnad. Det var 5 förståndiga, det var 5 oförståndiga. Vad var skillnaden? De 5 hade olja i sina lampor. Allt i Nya testamentet är en symbol för livet, en symbol för den heliga ande. Och vad händer? Vad är poängen? Vad säger brudgummen till dem när de försöker knacka på och bli en del av festen? Jag känner er inte. Med andra ord, vi har ingen personlig relation. Vi har aldrig haft en personlig relation. Ni och jag. Och Jesus talar mycket om det här i Nya testamentet. Han talar om grenen som förblir i vinträdet. Jag är vinträdet, ni är grenarna. Om någon förblir i mig, alltså precis som grenen i trädet och saven som hela tiden rinner från stammen ut i grenen och ger grenen liv och gör så att grenen kan bära frukt i sin tid. Det är det som är det allra viktigaste. Och därför är den allra viktigaste frågan i ljuset av att Jesus kommer tillbaka det: hur är din och min relation till Jesus just nu? Har jag en levande relation? Vet jag med mig att han bor i mitt liv? Att jag vandrar med honom? Att Jesus och jag är vänner och att vi går tillsammans? Det är den absolut första och viktigaste frågan. Det andra man kan säga i ljuset av det här, det är detta: bli inte upptagen av spekulationer, utan var trogen i den uppgift du har fått. När Jesus talar med lärjungarna så säger han: det kommer en tid och ni längtar efter att få se människosonens dagar. Och då säger han, då ska man säga till er: där är han, eller där är han. Spring inte dit de pekar och rusa inte efter dem. Det kommer bli så tydligt, säger han, liksom blixten lyser upp himlen och flammar upp så det syns från horisont till horisont. Så ska människosonen vara på sin dag. Det har alltid funnits en fascination över det här med spekulationer kring den yttersta tiden. Många har försökt fastställa ett datum när Jesus ska komma tillbaka. Och till och med liksom att man har vallfärdat till en speciell plats för att kunna vara där och vara beredda när Jesus kommer. Hur många datum har inte satts? Till och med av fromma kristna. Och vad är gemensamt för alla de här försöken? Jo, gemensamt för alla är att de har misslyckats. Tiden har kommit, året har kommit och gått, och det har inte skett någonting. Och så blir så många besvikna. Och så skapar det ännu större besvikenhet. Och så tänker man: nej, nu lämnar jag allt det här åt sidan. Vid två tillfällen så frågar lärjungarna Jesus specifikt: när kommer du tillbaka och vad blir tecknet för din återkomst? I Matteus 24 så räknas det upp en massa sådana tecken. Ni har säkert läst det. Hungersnöd, jordbävningar, krig och allt detta. Och det ser vi mycket av. Och det är ett crescendo av det här ska det bli vid tidens slut. Och falska läror och så vidare. Allt det här har växt. Och det är ingen tvekan om att vi närmar oss slutet. Men man behöver ju bara se runt omkring på i världen idag. Se vad som händer. Alltså det går ju inte en dag utan det är kris någonstans. Kanske det förstärks genom att vi har alla media som för det till oss i nästa ögonblick. Men själva tecknet som Jesus ger, det är det här: budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Vad är det han säger där? Själva tecknet. Det är just detta. Och ordet för folk är ta etne. Det betyder folkgruppe. Och det Jesus säger där: när du och jag, när vi som Guds folk är trogna vårt uppdrag att låta evangeliet nå ut till varje folkgrupp, då kommer Jesus tillbaka. Och för att vara säkra på sin sak så ställer lärjungarna den här frågan igen efter uppståndelsen. Om ni läser Apostlagärningarna 1. Nu hade ju Jesus triumferat över döden. Och så kommer de: Jesus, är det nu du ska upprätta riket igen åt Israel? Jesus svarar väldigt skarpt och kategoriskt: det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt fastställt. Punkt. Det är inte er sak. Bli inte upptagna i sådana spekulationer. Så går han vidare och ger dem det viktigaste av alla uppdrag i Apostlagärningarna 1:8. När den helige ande kommer över ska ni få kraft och bli mina vittnen. Och där är det viktiga. Jag fick i veckan den här tidningen, Missionsvisionen av Peter Ljunggren. Den kommer till Skillingens missionsförsamling. Jag personligen har väl vissa betänkligheter till en del av Peters metoder, men jag har väldigt, väldigt stor respekt för honom. Han har ett brinnande hjärta och en man som har fått betyda oerhört mycket för tusentals människor runt omkring på jorden som har fått komma till tro genom hans kampanjer. Och jag tänkte att jag vill citera några saker som han säger här i den här tidningen. Jesus riktar sina efterföljares uppmärksamhet till vad som verkligen är viktigt att bli hans vittnen. Syssla inte med tid och stunder. Syssla med det som betyder något. På Oljeberget för 2000 år sedan berättade Jesus att tecknet på denna tidsålders slut är att evangeliet blivit predikat för alla etniska grupper. Det är dags att gå vidare med den uppgiften. Och så säger han, helvetet jubla när församling och enskilda troende är upptagna med en massa spekulativa detaljer som du ofta naivt tror rör andens tid. Antikrist, den falske profeten och så vidare. Helvetet skatt och troende försöker tolka och analysera tidens så kallade tecken medan de samtidigt glömt bort den värld som ännu inte hört evangeliet. Helvetet jublar när myten vidmakthålls om att världen redan hört evangelium trots uppenbara fakta. Helvetet jublar över myten att kristna redan har gett tillräckligt av sin tid och sina pengar för världens evangelisering. När fakta visar, lyssna här, att mindre än 1% av alla pengar som samlats in till kristen verksamhet används för att nå de 40% av befolkningen som befinner sig utanför evangeliets hörhåll. Tycker det här är tänkvärda ord, allvarsord till dig och mig. Vad är din och min, vad är församlingens viktigaste prioritering i ljuset av Jesu återkomst? Jesus har sagt det tydligt flera gånger. Budskapet om riket ska predikas och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Det är det viktigaste. Och det här tror jag vi behöver påminna oss om. Till slut, det sista. Var vaksam och låt inte livets ekorrhjul få dig att tappa riktningen. Och det här betonas också i alla texter för idag. Var vaksam. De 10 jungfrurna somnade. Och vad säger Jesus här? Som det var på Noas dagar så ska det ske. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till dagen då det hände. Och i Sodom, folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Det var full fart. Det var full fart. Man var så upptagen med livets ekorrhjul, med allt det närvarande. Så man ägnade inte en tanke åt vart man var på väg. Det brukar sägas att Sverige är världens mest sekulariserade land. Och jag tror att sekularisering innebär att leva som om Gud inte finns. Och ibland kan det drabba även dig och mig som Guds barn. Att vi praktiskt lever som om Gud inte finns. Att bli så upptagen av det nuvarande, av att köpa och sälja. Och i år säger de att även i år kommer julhandeln så rekord. Även om vissa säger att Sverige är nästan bankrutt. Vi är så upptagna med detta, att plantera och bygga, att man inte hinner tänka på det allra viktigaste livet. Och vet du, sekulariseringen är inget nytt. Jag tror att folket på Noas tid var lika sekulariserade som vi är idag. Folket i Sodom var lika sekulariserade som vi är idag. De blev totalt överrumplade. Och därför uppmanar Jesus att vara vaksam. Var vaksam. Jag säger, den natten ligger två män på samma bädd, den ene ska tas med och den andra ska lämnas kvar. Var på er vakt. Och så säger han, låt inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som var en snara. Väldigt, väldigt allvarsamma ord. Och jag tror inte det här är skrämseltaktik. Och jag vill inte använda skrämseltaktik idag heller. Utan det här är realism. Det är Bibelns realism. Jesus säger aldrig att vi ska vara rädda och oroliga. Utan tvärtom så betonar han gång på gång. Var inte orolig. Tro på mig. Tro också på Gud. Han lovar, jag är med dig alla dagar. Ända till tidens slut. Och Judas skriver i sitt brev. Han som kan skydda er från fall. Och ställa inför sin härlighet fläckfri och jublande. Den enda guden som har räddat oss genom vår Herre Jesus Kristus. Hans är härligheten, storheten, styrkan och makten. Med andra ord, han håller dig och mig i sin hand. Det är det viktigaste, men mitt i allt detta ändå, var vaksamma. Låt inte ditt sinne påverkas så mycket av allt närvarande att du tappar kursen. Jag vill avsluta det här med en illustration. Han var på väg till sin vän 10 mil bort. Med hörlurarna kopplade till mobilen så lyssnade han på sina 10 i topplåtar. Och efter någon mil så tänds varningslampan. Du har 5 mil på dig. Sen är bensinen slut. Ingen fara på taket. Han kör på. Han kör förbi flera bensinstationen. Njuter av vägen. Njuter av musiken. Till slut står mätaren. Definitivt på noll. Det kommer nog en max snart. Men bara skog och plötsligt hackar motorn och det blir helt stopp. Och det är mörkt mitt ute i skogen. Inga andra bilar i sikte. Varför tog jag inte varningssignalerna på allvar? Varför passade jag inte på att fylla på när jag kunde? Nu står jag här mitt ute ingenstans. Kanske några av oss som känner igen sig. Att det har hänt oss trots moderna bilar och så här. Visst händer det. Och det är inte så allvarligt när det handlar om en bilfärd. Det går ju alltid att åtgärda. Det är värre då att brassa på i livet utan att ta hänsyn till varningssignalerna. Utan att förvissa oss om att det verkligen finns bensin i tanken. Eller olja i lampan, för att använda Bibelns språk. Och det är därför som den här predikan har velat påminna dig och mig om det här viktiga att vara noga med vår relation till Jesus. Att inte låta oss kittlas av spekulationer utan vara trogen med det uppdrag Jesus har gett dig. Och framförallt att vara med och föra evangelium till alla folk. Och att vara vaksam och inte låta livets ekorrhjul få oss att tappa riktningen. Vi ber tillsammans. Jag vill uppmana dig efter. När vi har lovsång. Så har du din möjlighet att komma fram. Att tända ett ljus. Och att be en bön för din egen relation till Jesus. Hur ser den ut idag? Herre, jag vill vara ditt barn. Jag vill ha en levande relation till dig. Och vill du ha förbön så finns det möjlighet att få det också här. På första bänken. Och också att överlåta dig själv på nytt och säga, Jesus, jag vill vara trogen i den uppgift som du har gett till mig. I det lilla, vad det än är för någonting. Och jag vill vara med och låta ditt rike komma och din vilja ske på den här jorden. Och Jesus, bevara mig så att inte livets ekorrhjul får mig att tappa riktningen. Låt det här få bli en överlåtelsestund. För dig och mig vi ber. Tack Jesus att du är här. Tack för att du ska komma tillbaka. Tack för att den här jorden inte ska fortsätta som den är idag. Så fylld av ondska. Av alla dessa vansinnesdåd som vi hör om. Och som får oss att bli förskräckta och undra. Vad har det tagit åt människor på vår jord? Tack att det ska komma en dag då allt det onda ska få ett slut. Då du ska komma tillbaka och döma över allt ont. Men också upprätta ditt rike. Och du ska komma tillbaka för att alla som vill följa dig. Och som vill ha en personlig relation till dig. Ska få vara med dig i en evighet. Tack för den dagen. Och hjälp oss att leva varje dag som om den vore den sista. I Jesu namn. Amen.